Vad tyckte ni om seriealbumet Persepolis?
Jag var jätteimponerad av den när jag läste den första gången då när den kom ut i början på 2000-talet. Och nu när jag läste den på nytt så var jag minst lika imponerad. Nästan lite skakad. Den här boken träffar mig på något sätt väldigt hårt.
Lika hårt fortfarande.
Ja.
Jag tycker också att det här är en av de allra bästa serieromaner jag någonsin har läst. Och jag har läst många och är så superförtjust i huvudkaraktären som leder hela berättelsen vidare på ett otroligt roligt och smart och berörande sätt.
Ja, det här är en modern klassiker.
Jag håller med. I det här avsnittet av vår sommarserie Kulturpodden Turister så tar vi en titt på Marianne Satrapis vid det här laget klassiska serieroman från 00-talet. Och vi frågar att kan vi förstå någonting om den här iranska revolutionen och hur den har format Iran och fortsätter att forma landet genom att läsa ett seriealbum. Och vi som talar om det här seriealbumet är Johanna Grönqvist, Sebastian Bergholm och jag heter Lasse Garoff. Och Basse, du ska prata lite om vilken roll popmusiken får i serien och Johanna kommer att tala lite om slöjan och vad den får för laddning i den här historien. Men vill Johanna berätta lite vad serien handlar om?
Ja, den här Persepolis är ju en skildring av Marjan Satrabis egen uppväxt. Och när boken börjar så möter vi en 9-10-årig flicka som heter Marjan som bor i Teheran och året är 1980. Och den islamska revolutionen har brutit ut och det förändrar hela hennes liv. Hon växer upp i en sån här medelklassfamilj, går i fransk skola och är en väldigt självsäker flicka. Hon är sådär rakt på sak och kanske också lite sådär lillgammalt i sitt sätt.
Omnipotent skulle jag nästan säga,
ja,
storhetsvansinne.
Det är också en bra beskrivning av henne. Men i alla fall så försöker hon och hennes familj nu anpassa sig till den här islamska revolutionen och allt vad det innebär. De rättar sitt liv efter nya regler och normer och livet blir lite av en kamp, speciellt som de har många anhöriga som revolterar och också hennes föräldrar som då uppfostrar henne till att bli en sådan väldigt fri och tänkande individ. Och sen som 13-åring ungefär så skickas hon iväg ensam till Österrike för att undkomma då det här kriget mellan Iran och Irak. Och i Österrike känner hon sig väldigt ensam och vilsen och återvänder sen efter några år och inser nu att hon har förändrats. Att hon delar inte samma erfarenheter av kriget som alla andra och hon tänker fortfarande annorlunda och väldigt radikalt men försöker ändå på något sätt anpassa sig och söker in till en konstutbildning och sen inser hon efterhand att det här går inte. Hon klarar inte av att bo i Iran. Och boken slutar med att hon lämnar landet och flyttar till Frankrike.
Ja, den här historien har ju verkligen ett ganska sådär episkt spann på något vis. Den går ju över kanske, vad kan det vara, 15 år kanske av hennes liv och allt vad de här arma människorna upplever under den här fruktansvärt omvälvande och hemska tiden. Men ja, har ni någon sån här favoritbild eller någon sån här scen som stannar med er från den här berättelsen?
No, kanske den femte bilden.
Femte bilden in i albumet.
Ja, för att det är så lätt att känna igen sig i den här. Det är alltså en skolgård och vad blir det? Knappt 10 tjejer som har tvingats börja bära slöja. De är 10 år gamla barn och de härjar något otroligt med den här slöjan. Någon river slöjan av den andra, någon har den helt på huvudet så att man inte ser. En tredje leker så här häst med sin slöja och alltså, någon hoppar rep med den. Det är så här otroligt kul om man förstår på något vis tycker jag genom den här bilden vad det innebär att plötsligt tvingas dra på sig slöjan och allting är förändrat. Men så där var det ju som när man var barn. Man bara härjade med grejer liksom, utan någon slags uppfattning om varför man ska bära det här. Man tyckte inte om det. Det var den här grundkänslan. Och så gycklar man och jönsar så här. Och på något vis finns det någonting så där jätterebelliskt och fint i vägran att anpassa sig som barn har så där inneboende på något sätt. No rules liksom.
Mm, ja.
Jag har alltså flera bilder i den här boken som jag tycker är otroligt starka. Men om jag ska välja en så blir det kanske den sista bilden i den här första delen. Där har den här lilla flickan och Marianne, hon har liksom börjat inse nu att allt fler av hennes vänner flyttar utomlands. Hon har en farbror som har häktats och så plötsligt får de veta att han har blivit avrättad. Och så en kväll, så hon för ofta på kvällen sådana diskussioner med Gud. Och så uppenbarar sig Gud också där i hennes sovrum och frågar så här, hur är det fattat? Det blir nog bra. Och då blir den här lilla flickan helt rasande arg och skriker som att försvinn ut ur mitt liv. Och så ser man henne, det blir en sån här helsides bild av ett svart universum där hon flyter ut i det här mörkret. Och så står där högst uppe att ingen fast punkt, att kunde det bli värre? Och så kommer det in en röst nere i bilden som ropar åt henne att nu måste du springa ner i källaren, vi blir bombade. Och så längst ner på sidan står det att kriget hade börjat. Och det är avslutningen på den där första delen. Och jag tycker att det är en så otroligt stark skildring just av en liten flickas försök att förstå det som händer omkring henne och hur hon, just så där i början att hon är lite så där revolterar och är rebell och leker med den där sjalen och allt annat efter så börjar det där allvaret komma in i bilden och också att, som ett litet barn när man lyssnar på de vuxna och inte riktigt förstår vad de pratar om.
De tycker att det är så roligt när de plötsligt brister ut i gapskratt.
Ja. Men just den här bilden när hon flyter där i mörkret, det är en sån där, den där lilla flickans ensamhet och utsatthet, den river i mig.
Som konstnär tycker jag att hon, det här är lite en sån kliché som man hör ibland till exempel i någon Werner Herzog-film eller så vidare, men den här tanken om att man kan se hela universum speglas i en vattendroppe. Mm. Men på något vis känns det ibland att varje ruta i den här boken, där kommer hela världen in och reflekteras på något sätt. Den är så himla bra och skickligt ritad. Hon gör så mycket ut av sin teckningskonst att det där, just mina gester, små nyanser eller ibland bara svart, det säger så himla mycket. Mm.
Ja, och det är ju sådana svartvita bilder som ser på ett sätt väldigt enkla ut, så här minimalistiska, men ändå så...
Så den är jätteuttrycksfulla på något
exakt,
vis.
Exakt, ja.
Och det slog mig faktiskt också med den här serien överlag, att hon har den där förmågan att på något vis mana fram det där själslandskapet hos den här. Och alla de här dagdrömmarna och fantasierna som hon försvinner in i flera olika tidpunkter av sitt liv. Och hur de säger på något vis så mycket om hur hon känner sig i den här situationen som hon befinner sig i. Och det är just det som för hela den här berättelsen så nära en, tycker jag.
Och kanske också det att hon skrev den när hon hade lämnat Iran. Att det finns någon slags sån här vilja eller nästan behov av att minnas och också en slags sorg som ligger överallt som hon berättar. Och det känner man nog av, tycker jag.
Mm. Ja, och en stor humor som på något sätt jättefin värme i det här. Också när det är väldigt skrämmande och tragiska saker som händer. Och om det här, tycker jag, hur människor ändå möter varandra i de här ganska vardagliga situationerna. Och för mig så var det de scenerna som stannade med mig jättestarkt, tyckte jag, från den här serien så var... Hon har de här två avskeden, dels när hon åker till Österrike som 14-åring och vet inte när hon kommer att komma tillbaks. Och sen när hon åker på nytt ungefär 10 år senare, efter att ha kommit tillbaks till Iran och har ett misslyckat äktenskap bakom sig. Det är någonting med den där, för att hon beskriver den där familjesituationen och sina familjemedlemmar, hur viktiga de är och hur fina alla de här människorna är. Och man, på något vis förstår man hur mycket hon kommer att sakna dem när hon inte är där med dem.
Mm. Ja, det är otroligt drabbande. Och sen tycker jag också, det finns väl en del i boken före hon ska lämna Teheran och vet att hon väl inte ska återvända. Och så går hon runt där och sådär.
Tar avsked.
Och det är liksom otroligt hjärtkärande. Och det ger nog liksom en djup påminnare om vad människor som måste lämna sina hemländer och sina familjer och relationer utsett för, att det är så himla sorgligt.
Det är jättesorgligt.
Ja. Ja, och också den där skildringen när hon då är tonåring i Wien i Österrike och hur hon sådär febrilt kämpar för att passa in och sen ändå alltid känner sig lite utanför, att de hon pratar med delar inte hennes upplevelser. Och de, så här, när de då får höra att hon har gått igenom en, upplevt en revolution och ett krig, så är de lite så här, ah, cool. Att,
ja,
på något vis är hon liksom häftigast.
Ja, ja, de är så där ganska korkade och ändå så behöver hon dem. Liksom.
Ja. Ja, och, det, och de, de som hon hänger med är kanske sådana som, jag vet inte, vi tre på något, alltså sådana kanske lite sådär vänsterkultur upplysta kretsar, och man på något
som
vis
är väldigt naiva,
får ett perspektiv på hur man själv var som brådmogen.
Ja, precis. Ja.
Trodde man visste något om världen. Och
ja, ja, och den här ena killen som säger att du har ju inte ens läst Bakunin. Ja. Ja. Och det, jag tycker att alltså den här serieromanen är, ju, är alldeles strålande faktiskt. Den, det som jag tycker att det är så starkt i den är att den skildrar sådana jätteinvecklade omständigheter som den utspelar sig under på ett hemskt fint sätt. Alltså just vid tiden för den här revolutionen alltså så hade Iran gått igenom ett par årtionden av ett slags kungligt envälde helt enkelt. När det här, de hade haft en sån nationalistiskt sinnad premiärminister på något vis där på 50-talet som hade börjat förstatliga oljetillgångar och ville göra att Iran för sin egen skulle stå på sina egna ben och så här. Och så blev det en sån här statskupp när kungen avsatte honom med USAs hjälp och sen införde det här envälde. Och sen går det tiotals år när folk nu har ungefär det så bra som man kan ha det under ett envälde. Det fanns olja och det landet blev lite rikare och flera fick utbildning och så här, men jätteojämlikt. Och städerna var ganska rika och kosmopolitiska och där fanns en sådan, liten sådan överklass som var så där utbildad och berest. Men utanför den så rådde det en alldeles hemsk fattigdom i det här landet. Och polisen förföljde alla som försökte jobba för förändring och det ledde bara till sådana ökade, kraftigare spänningar som aldrig for någonstans. Och sen blir det till slut då revolution och det är då 1979. Och det är där då som den här satrapi-serieroman börjar. Och så berättar hon där då hur i sådana enorma protester så lyckas äntligen en sådan å ena sidan vänsterintellektuella som hennes familj hör till och å andra sidan religiösa grupper, så de lyckas tillsammans störta shahen äntligen. Men så fort som kungen är borta så börjar de här två parterna sina strida mot varandra och islamisterna får övertaget och så börjar sen förfölja alla de här vänsterintellektuella och hennes släktingar igen som mördas och sätts i fängelse och tvingas fly. Och som det ofta går så slutade sen med att många av de här oppositionella som satt i fängelse innan revolutionen, så de hamnade tillbaka i samma fängelse efter revolutionen och ofta hade samma fångvaktare till och med. Det finns de här jätterörande scenerna där hon tar avsked av sin farbror som har hamnat tillbaka i fängelse efter och hur de tar avsked av varandra och hon är den sista människan som får träffa honom innan han blir avrättad och sen ännu på det här så kommer det här fruktansvärda kriget mellan Iran och Irak på 80-talet då när Saddam Hussein invaderar. Det blir ett sånt ohyggligt utdraget och hemskt krig. Och under det här kriget så krävs det fruktansvärda uppoffringar av samhället och av alla människor. Och den där regimen och det där förtrycket bara hårdnar hela tiden. Och får de här allt kraftigare religiösa dimensionerna. Och just det här att allt västerländskt ses som jättesyndigt. Till exempel popmusiken, Basse.
Ja, popmusiken har en lite men viktig del i den här historien och det där, i synnerhet pop, den brittiska popartisten Kim Wilde. Det där, det första jag tänker på när jag läser det kapitlet, hur hårt arbete det ligger bakom att bara kunna lyssna på pop musik i 80-talets Iran. Vilket kanske det där, inte den bästa vinklingen på det hela, men ändå så här, vi lever i en tid där popkultur väller över oss. Den finns överallt, men det där var det alltså hårda grejer. Och till exempel konkret, Marjan Satrapis föräldrar ska åka till Turkiet och de frågar henne vad hon önskar sig för så här souvenirer. Hon är en kaxig tonåring på den tiden och tänker sådär att Turkiet var det för ställe. Vad skulle de nu ha? Shish kebabs, säger hon sådär kaxigt. Och mamma säger då att, hej, att all popkultur som finns i det här landet och som du trängtar efter, eller mycket av den kommer från Turkiet. Så föräldrarna åker dit far till en sån här butik och köper en Iron Maiden plansch och en Kim Wilde plansch och syr in den i pappans rock, så att hans rock ser ut som det ska ha såna enorma axelvaddar som var trendigt på 80-talet, och de krånglar sig genom den iranska tullen och Satrapi är sådär, tycker att de är genier som har tagit de här planscherna genom tullen. Så får hon också Nike sneakers och Michael Jackson pins som hon lägger på den nya jeansjackan, och så sticker hon ut på stan, vilket var ovanligt att en ung tjej fick gå ensam i Teheran, framkommer det också. Så hon får till svarta marknaden för att köpa en piratkopierad Kim Wilde-kassett och nynna på Kids in America. Sen kommer så här sedlighetspolistanter och haffa henne och titta på hennes skor och säga, vad är det här liksom, det här punkskor? Och hon har någon sån här Nike-sneaker som säger, det här är inte punk, de vet ingenting om punk, men de har makten, så då är det punk. Och så hamnar hon i sån här förhör där de tittar på så här, okej, Michael Jackson pins, vad är det här? Det är dekadent. Och hon förklarar, nej, det är inte Michael Jackson, det är Malcolm X. Som är en jättesmart kommentar, för att Malcolm X ledde då det här kampen mot segregeringen i Amerika. Svarta pantrarna var muslimer, så det kanske gick igenom på något vis. Men hon tar sig ur det här och lyckas komma hem med sin piratkopia, köpta kassett, och så gör hon till Kim Wilde i slutet av den här strippen. Och det som jag tycker att är intressant i det här exemplet är att man tar då Kim Wilde som i sådär västerländsk pophistoria inte kanske sticker ut som någon sån här jättestor samhällelig låtskrivare. Hon har ett par politiska låtar, men annars är det pop, det är flickighet, en sån här lite kaxig sexighet, men inte alltså någon sån där överdriven. Det är coolhet och så här, men i vår kontext, i våra sammanhang, så är det så att säga bara pop som har lite sådär rötter, kanske någon slags postpunk eller new wave och så här, men ingenting speciellt. Men sen när man tittar på vad Kim Wilde betyder i ett Teheran i början av 80-talet, när allt västerländskt är förbjudet, så blir det en stark revolterande handling att lyssna på Kim Wilde, se upp till det här, klä sig på ett visst sätt, bli medveten om sig själv som kvinna, om sina känslor och så vidare. Allt det där finns i den där popmusiken. Så alltså, på något filosofiskt plan tycker jag att den här boken visar på ett tydligt sätt vad en politisk handling, att en politisk handling inte så att säga låst eller given eller någonting i sig, utan det beror alltid på i vilket sammanhang någonting visar sig och tar uttryck och får betydelse. Mm. Och det är jättekult tycker jag, just att hon det där tar till den här ibland så där föraktade kommersiella poppen för att visa på hur man kunde göra någonting som till och med så där får sedlighetspoliser och andra att bli rädda. Alltså att popmusik och ett bejakande av så där unga känslor.
Det kan vara otroligt utmanande.
Ja, det är så radikalt att det till och med kan sätta ett sånt här diktatoriskt styre i någon slags lätt gungning i alla fall. Mm. Och det är ju därför som de här protesterna kring slöja och hår som vi ska komma in på har varit så otroligt laddade i Iran nu, alltså helt de senaste åren.
Jo, och kanske det som jag tycker alltid är på något, eller som för mig är så överraskande, är alltid att se hur nytt på något vis det här strängt religiösa styre ändå är. Att det är ändå någonting som på ett sätt infördes på 80-talet. Det finns, och det, för mig så känns det alltid så besynnerligt när man ser foton från Teheran till exempel från 70-talet och alla människor går omkring i samma kläder som vi går omkring i nu, eller till och med väldigt sådär moderiktiga, sådär chicka utstyrsla på den tiden. Och det, ja.
Ja, och det där, och det är också både i den här boken och i iranska filmer ofta som det lönar sig att kolla, för de är ofta så himla bra, så brukar man just ordna fester, dricka alkohol, höra på pop och dansa och så här bakom lyckta dörrar för att det är förbjudet. Och på något vis visar det också som på en slags förljugenhet som söker sig in i en sån här kultur där man på något vis måste rätta sig efter normer och regler.
Det finns ju där i boken också två sådana bilder som jag tycker är helt, som skildrar det här så jättebra. Och det är en sån här, det är som ett foto av henne och hennes vänner när de alla då konststuderande på universitetet. Mm. Och så har de på sig sån här, de har då svarta sjalar, svarta så här långa kappor, långa armar och vida byxor. Och så står det där så där att hur vi uppförde oss bland folk och hur vi uppförde oss privat skilde sig diametralt åt. Mm. Och sen bilden under så är det då på en hemmafest. Och där sitter det så som de skulle vilja klä sig. Alltså, vissa har en t-skjorta på sig, andra har något urringat, det är kjol eller byxor, det är långärmat och kortärmat. Och sen under den bilden så står det just att det är så stor skillnad mellan hur man är offentligt och hur man är privat, så står det bara så där att denna skillnad gjorde oss schizofrena.
Ja.
Och det här för mig kanske vidare till det som på något sätt för mig blir så starkt i boken, är den där skildringen av sjalen eller huvudduken. Och som du sa, Basse också beskrev den där bilden helt där i början, att hur det är en liten flicka som sådär trotsigt leker med sjalen. De gjorde ju alla det, de där barnen.
Det är den här respektlösheten som är väldigt sådär på något vis talande och går så bra att känna igen.
Ja, så tycker jag att det finns genom boken just den där skildringen av att hur det sen blir ett slags tvång. De tvingas foga sig, och det är väldigt tröttsamt för både huvudpersonen men också för hennes väninnor. Och så, det som för mig var på något sätt intressant var ju hur hon skildrar att det hela tiden också finns det där motståndet, hur de här kvinnorna kämpar, men att det är sådana små detaljer som man lätt missar. Alltså. Och det gör den här boken också så bra när den är svartvitt, och så har de här bilderna av de här kvinnorna i svarta huvuddukar och svarta kläder, och det blir ju som en sån här svart massa bara på bild, och också sådana här nyhetsbilder som man har sett ibland, så blir det som en stor opersonlig massa, och hon gör ju att vi ser var det där motståndet finns, att hur det handlar om att hur mycket vågar man sminka sig, vågar man låta lite av några hårslingor sticka fram, och att det hela tiden, hur det finns under ytan ett sådant motstånd. Att när hon är på konstuniversitetet och de får höra att nu borde de ha längre sjalar som kommer ner över armarna. Och hon protesterar mot det och säger att vi kan inte jobba som konstnärer. Och då får hon till stånd att de får då lov att bära lite, aningen kortare sjalar. Men sen samtidigt så ska de ha anatomistudier av kroppen och teckna det. Men de kvinnliga studerande får en kvinna som sitter i en sån här enorm sjal. Och de har bara sagt, hur ska vi teckna kroppen? Vi blir väldigt bra på att teckna väck och hur det här tyget faller ner över en kropp. Men de har ingen möjlighet på samma sätt som de här manliga studerandena att kunna utbilda sig. Och sen finns det på slutet när den där sjalen, tycker jag, igen kommer allt mer och mer in i bilden, så finns det två sådana bilder där hon på något sätt så tydligt åskådliggör det, att hon inser att regimen har förstått det, att om du har väldigt strikta regler med hur du får klä dig, så upptar hela hennes tid, hela hennes tillvaro går ut på det, att hon funderar att är mina byxor tillräckligt långa? Sitter den här sjalen nu som den ska? Och syns mitt smink? Och vad om de tar mig nu, så kommer de att piska mig? Och då säger hon att då har hon ju, och de andra kvinnorna, det finns inte utrymme att fundera på att vart försvann min rätt att tänka fritt? Vart försvann min yttrandefrihet? Vad händer med politiska fångar? Och så skriver hon där att när man är rädd förlorar man förmågan att analysera och tänka. Vår skräck paralyserar oss. Rädslan är det som när förtrycket i en diktatur.
Det är otroligt bra, för att det är just via sådana väldigt vardagliga föremål som man ju lyckas kontrollera människor. Och man tänker kanske att det ska vara större och det alltid ska vara ett sådant våld som man använder för att förtrycka. Men just hot om våld eller repressalier och sen en sån här rigorös kontroll av just sådana vardagliga grejer som för oss, men alltså, ur ett kanske västerländskt perspektiv förefaller nästan banal. Man ska kanske inte ens komma att tänka på att kontrollen finns där och att kampen går där.
Och sen den här moralismen också som används för att på något vis motivera det här styret. Allt handlar om dygdighet och på något vis. Och det som jag tyckte att var jättestarkt just i det här som du beskrev, Johanna, var på något vis de här, också det här att det inte finns någon sån här självklar solidaritet bland alla kvinnor. Utan det finns alltid, så finns det också de här moralistiska typer som kommer sen att börja anmärka på varandra. Eller hennes vänner.
Eller ange också.
Eller ange. Ja, precis. Så att det finns, och just det här att det finns också kvinnor till exempel i den här sedlighetspolisen som går omkring, och de är inte alls bättre än de där männen, utan de kan vara riktiga sådana pedantiska, går och anmärka på saker. Det är ju, ja, Och det är ju någonting som, och det där godtycket är ju det där som är så skrämmande med det där, att man vet aldrig vad det är som en sån där sedlighetspolis kommer att tycka, att nu betedde du dig olämpligt på något vagt sätt, och det är troligt svårt att tala sig till rätta där, och det är folk som bara blir haffade från gatan och misshandlade och bötfällda och så här. Jag vet inte, det här tycker, är något som jag tycker att gör den här serien otroligt aktuell fortfarande, eller just idag när de ju har de här stora protesterna just mot huvuddukar i Iran som pågår just nu efter att den här, det var ju en sån ung kvinna som hette Mahsa Amini som misshandlades till döds av moralpolisen, och det har ju lett till otroligt stora protester över hela landet som just slås ner med våld. Och sen samtidigt som på något vis den här Iran har ju fått en så otroligt central betydelse på något vis i nyheterna också nu för tiden, när de har den här rollen som en slags regional stormakt, och de har en stor roll också i de här konflikterna i Irak och Israel och Ukraina just nu, och så håller på att stödja miliser och sånt här.
Ja, det där är spännande tycker jag, speciellt den här slöjan, för att den i västerländsk tolkning så får den en så himla stark symbolisk betydelse, att man ser den som bär slöjan som någon slags förtryckt individ. Men just när man läser den här Persepolis så tycker jag att människorna bakom slöjan, deras mod och kraft och olika personligheter blir så himla tydligt. Så det är en bra tycker jag läxa för västerländska läsare också, att se människorna och mångfalden bakom de här starka symbolerna som vi på något vis tror att vi på ett enkelt sätt kan tycka bu eller bä om. Det är ju alltid sådana här debatter i Frankrike eller här om ska det förbjudas eller tillåtas, eller alltså på något vis sådär supersvartvitt. Men det lönar sig ju kanske lite att...
Ja, och spännande tyckte jag på något vis det där, just som du, också den här bilden som du beskrev Johanna med det där, att hur de ser ut i offentligheten och hur de ser ut hemma. Och att det finns hela den där stora baksidan av allt det här som... Att bli påmind om det här var en på något vis jättestor insikt för mig.
Ja, jag tycker ju också nu när jag läste boken på nytt så har man ju Mahsa Aminis död i bakhuvudet. Ja. Och då ser man ju de här protesterna i boken. Och man läser in hennes död också i den här berättelsen. Och man inser det att... När man ser de här bilderna, hur de tar av sig sjalen och bränner den och klipper håret som en sån här motståndshandling. Att det är den där sjalen, den där huvudduken, det är också ett vapen för dem. Det är det de kan ta till när de protesterar. Så det är ju nog en otroligt stark symbol. Och jag tycker att den här boken på något sätt gör en... Man ser det, man förstår det på ett helt annat sätt.
Det som jag kanske tänker att skulle kunna vara någon slags... invändning också, just för att man slukar den här berättelsen som är hull och hår, för att den är så himla bra och så här, och just kanske det här, den här beundran man får för varenda en som vågar leka lite med slöjans linje och hur mycket hår som finns, alltså det är något mycket modigare än vad jag någonsin kommer att göra, känns det som, så att man blir så där, får super mycket respekt och blir full av beundran, men så funderar jag ändå på revolution och i vems namn revolution görs när jag läste den här, och vilka perspektiv vi får. För Satrapis familj, trots att de är vänsterintellektuella, så har de det ju ganska bra. De kan åka till Turkiet och köpa quinoa, eller de kan skicka sin dotter utomlands. Och det där, och som du Lasse sa, den här revolutionen gjorde både i religionen, så det är fattiga folkets namn ursprungligen. Parallellt med den här boken så håller jag på läser, eller håller på läst Frantz Fanons klassiker Jordens fördömda, och så där kort beskrivet så är det väl den boken som det alltid refereras till när man försöker berättiga det våld som förtryckta människor tar till när de vänder sig mot sina kolonisatörer. Det kan vara Algeriet på 60-talet, det kan vara svarta pantrarna i USA, eller så är det han också nämnts nu i och med kriget i Gaza och det palestinska upproret och det där. Hans poäng är på något vis att kolonialism då alltid är en så våldsam protest att det är bara via våld som man på något vis kan nå någon slags självrespekt och självmedvetande och så vidare. Jag nämner det här eftersom det finns ett efterord i den här boken av det där, den svenska professorn Sharam Kosarvi, Kosravi, ursäkta, och det där, han berättar att han köpte den här persiska översättningen av Jordens fördömda av en fattig migrantkvinna i ett gathörn i centrala Teheran. Och när han nämnde boken så gick hon då tyst och sökte fram ett exemplar någonstans bak i det där kiosken ungefär, och det var en sliten publicerad bok från 70-talet som han då köpte. Och det där, han skriver så här, att gatuförsäljaren i Teheran genast kände igen Fanon, och hans bok är inte heller märkvärdigt. Fanon skrev boken för folk som hon. Han kände dem väl och hittar alltid sin väg till dem. Och på något vis tänker jag att den här boken och det här efterordet påminner om kanske den här, kanske då marxistiska, men i alla fall väldigt idealistiska synen på revolution, att det är det fattiga, utsugna, landlösa folket som till slut får nog att gör revolution. Och sen beskriver han hur det, revolutionens ledare ofta kanske kan korrumperas eller i alla fall inte riktigt representera folket. Och det här tyckte jag att var en bra påminnare också för att se på vilka som inte kanske riktigt syns i den här beskrivningen. Det är alla de här fattigaste iranska bönderna i vars namn den här revolutionen nog har gjorts. Men det är ju klart då att sedlighetspoliser och de som styr revolutionen representerar inte dem. Att där finns liksom en massa förljugna skikt och saker som man kan fundera vidare på. Alltså, det utesluter ju inte det, men det är inte någon slags heltäckande beskrivning heller av allt det viktiga som hände i Iran eller orsaken till revolution. Men förstås, det är en personlig reflektion.
Jag såg den kanske mera just som en skildring ur en flickas och en ung kvinnas perspektiv. Men det är klart, det där klassperspektivet finns ju där, och jag tycker hon ju tar ju upp det också i vissa av de här, såna här korta scener där det finns då människor som jobbar för dem. Och så när den här unga flickan inser att aha, alla lever inte som jag, som också på något sätt är talande. Just i den här skildringen av när ögonen öppnas och man börjar inse hur världen är beskaffad och om ens egen ställning i samhället.
Ja, hon kan ju inte förstås beskriva hela de här landlösa böndernas historia, för det är inte hennes historia. Nej. Men det är ändå sådär, tycker jag, intressant att påminnas om också på något vis. De här revolutionerna och berättelsen, om de är ofta så enkla. Alltså inte någon kritik mot henne egentligen, men mer sådär att fundera på vad det man läser. För jag själv köper allt. Så att, och tänker att men nu vet jag ju hur det var. Och den fyller i luckor. Jag kommer ihåg när jag tittade på Iran-Irak-krigets nyhetsrapportering som liten, alltså 5-6-åring. Och jag kommer ihåg hur jag tittade på de här kartorna och pilar och sådär. Och till och med kanske jag tänkte att nu jag håller på någon där. Men jag kommer inte ihåg vilket där jag höll på. Men så här, alltså, jag fattar ingenting av kriget, men det fanns där hela tiden i nyheterna. Och sen när man läser i den här boken, så där får man ju förstås ett sådant jättefint upplevelseperspektiv av hur hemskt det var och hur lite mat man hade, vare sig om man bodde i städerna eller var fattig landlös bonde och så här. Men ja, det är alltså så komplicerade processer att det där en bok kanske inte ändå räcker för att ge full förståelse, men det är en bra början.
Ja, och nu kan vi nämna också att Marianne Satrapi har kommit ut med en ny serie, antologi här ganska nyligen, som heter Women, Life, Freedom.
Ja, bokens namn kommer ju från de här slagorden som man har använt just efter Aminis död, men det syftar väl egentligen tillbaka till en sån här kurdisk kvinnorörelse som fanns redan i början på 2000-talet. Jag har inte hunnit läsa hela den här Women, Life, Freedom. Det är ju egentligen Satrapi har tillsammans med andra sammanställt den. Men jag såg det mera som på något sätt en sån här bok skriven för oss västerlänningar. Och en sån här skildring av den där frustrationen och ilskan och rädslan som finns där, och just den här frustrationen efter Aminis död. När man...
Och unga människor som går ut och protesterar och tar fruktansvärda risker och blir misshandlade av kravallpolis och arresterade och ändå...
Ändå gör de det.
Ändå gör de det.
Och det slår mig just att Satrapi lever i väst nu för tiden i Paris väl. Mm. Och det där, hon vet ju förstås exakt hur media fungerar här och hur mediekonsumenten fungerar. Att man bara sen i något skede glömmer alla de här människorna som fortsätter gå ut på gatan. Så det måste vara otroligt angeläget att skapa ett verk som samlar åt sig allt det här. Och lite så där pekpinneaktigt visar att det här är det handlar om. Det här är ursprunget i våra protester. Den går så här långt bak i tiden och allt det här för att rädslan för att allt på något vis bara ska försvinna i någon slags universum eller inte, så är det stor för att vår attention span. Plötsligt kommer det en TikTok-video med en haj eller någonting annat som tar uppmärksamheten bort från en. Och så fortsätter den här misshandeln där på gatorna. Det är helt fruktansvärt. Så den är bra, men den har ju inte samma konstnärliga driv eller kvalitet som Persepolis. Och därför är det en stor skillnad. Kanske just för att det här Persepolis skrevs utan någon slags idé om vem som skulle läsa den och så vidare. Det funkar den så bra. Den representerar och ger, liksom, sätter ord och bild på många människors historia och ger ett erkännande av det som har hänt. Och samtidigt är det en otroligt bra förståelse, utgångspunkt för folk i väst till exempel. Så det är spännande att jämföra bok och bok och på något vis ändå så påminna om varför det är viktigt med bra konst helt enkelt. För att det öppnar upp helt, helt andra förståelser än en sån här lite lärboksaktig men fin serie pamflett.
Ja, det kan jag absolut hålla med om. Och med de orden så sätter vi punkt för Kulturpodden för den här gången. Tusen tack för att ni lyssnade.